Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Men jag har haft det så jävla roligt. Sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det. Men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst liksom.
Värvet. drifted. There's no time to regret.
Got a nasty headache.
Rösten ligger långt fram i ljudbilden. Den är ren, självklar och kaxig. Ja, Maja Ivarsson har sedan The Sounds tog plats i ljudlandskapet i början av 2000-talet haft en distinkt och tydlig roll som en av vår tids kanske sista riktiga rockstjärnor, även om hon långt ifrån alltid gjort just rock. Med ett väldigt uppmärksammat sommarprat 2013 och medverkan i Så mycket bättre året före har hon dessutom blivit folkkär. Och även om The Sounds inte varit världens mest produktiva band rent skivmässigt de senaste åren har de ändå spelat världen över. Och nu står de i begrepp att ge ut en ny skiva. Det har gått 7 år sedan den senaste. Men först ett stopp på Mariaberget för Värvet avsnitt 413 med Maja Ivarsson. Maja Ivarsson, välkommen hit.
Tusen tack.
Hur mår du så här i slutet av april 2020?
Du, jag mår väldigt bra. Det är en förvirrande tid som alla vet. Men jag är frisk, jag är kry, jag mår bra. Och livet rullar på liksom.
Alla omkring dig mår bra också.
Ja.
Elefanten i rummet är ju liksom coronapandemin. Hur har den påverkat dig och ditt jobb?
Den har ju påverkat jobbet otroligt mycket. Vi lyckas ju faktiskt då släppa en ny platta mitt i alltihopa. Mm. Och det är ju tråkig timing, men det var länge sedan vi släppte nytt, så det är kul att det kommer ut nu äntligen. Men vi skulle ju varit på en USA-turné just nu till exempel. Mm. Vi har ju många spelningar i sommar som inte ens vet om det blir av.
Förmodligen inte, va?
Antagligen inte, nej, precis. Och det är jättetråkigt. Vi ska ju till Dalhalla och Sofiero och de här grejerna med Hives och Mando. Men det kommer inte hända. Och sen är det mycket som blir skjutet på framtiden. Jag tror det är ovissheten som är det jobbigaste för de flesta. Mm. Och för oss som är liksom egenföretagare, det är ju många bakom scenen också som är utan jobb. Så att det är ju, jag har inte tjänat en spänn i år.
Nej.
Så det är svårt.
Jag skulle bara så här initialt vilja att du beskriver liksom ditt liv. Hur ser det ut?
Förutom att jag då är sångerska i ett band och vad allt det innebär, så är jag ju då också mamma. Så jag vaknar 7 på morgonen, jag och min son redo för dagis, lämnar vid 9 och sen sticker jag till studion. Jag sitter och skriver låtar liksom om dagarna. Och det är det som är den ena fördelen, kan man väl säga, med att det inte blir några turnéer. Det är att man faktiskt kan fortsätta att jobba i studion.
Har du egen studio?
Mm, okay. Bandet har.
Okej, okay. Cool. Mm. Bor alla The Sounds medlemmar i Malmö?
Nej, alla utom en. En flyttade tillbaka till Helsingborg igen. Köpte okay. hus där med sin tjej liksom. Men annars så bor vi alla i Malmö.
Det är inte så långt?
Nej, 45 minuter.
Mm. Trivs du i Malmö?
Jättebra, jag älskar Malmö. Mm. Jag tycker det är en fantastisk stad. Och bra nära till Köpenhamn, som alla säger, även om inte man är där lika ofta som man kanske inbillar sig. Men jag gillar Malmö, det har en annan mentalitet tycker jag. Det är en ganska ruff stad på ett sätt, men också väldigt... vad säger man? Härlig. Mm. Det finns mycket liv och det känns att det it's vibrant, eller vad man säger.
Ja, det får man verkligen säga. Jag bodde i Malmö innan det blev coolt att bo i Malmö. Jag bodde i Malmö 94 till 97 kanske.
Okay.
Och då var det ju tempo. Mm. Öppnade liksom samma år som jag flyttade dit. Och det kändes som att då gick Malmö in i en ny era lite. Mm. Var du där då?
Var lite för ung för det, men jag är ju vänner i Cardigans liksom. Mm. Men jag kommer ihåg och jag har förstått att den era var väldigt rolig just runt Möllan och Tempo liksom på den tiden. Och det är ju klart att det lever kvar lite den känslan tror jag i Malmö. Att det, framförallt runt Möllan, nu bor inte jag där, men det har en annan känsla absolut. Och det är ju en stad som växer så det knakar. Mycket barnfamiljer och mycket... Ja, mycket, eftersom det ändå är en gammal arbetarstad så känns det som att de ändå satsar på aktiviteter för unga som är gratis. Så att, jag gillar det. Jag tycker det är en jättefin stad.
Det hände någonting med Malmö rent självförtroendemässigt. Mm. Undrar om det var liksom... Men bron stod väl där 97 också?
Nej, eller? 2000 tror jag den kom.
Ah,
2001
okay.
kanske, något sånt där. Ja.
Är det den som gör det? Eller är det Turning Torso? Eller?
En kombination. Ah. Vet inte. Jag tror bara att det liksom... jag tror hela med det här Tambourine Studios att det ändå fanns liksom man fick liksom en annan, i alla fall inom musikbranschen, att då, även att Cardigans bosatte sig där liksom, att det ändå fanns liksom en annan tyngd bakom det nu, att inte du behövde flytta till Stockholm för att synas och höras. Och jag tror det finns en liten outsider-mentalitet som lever kvar. Sen är det ju en problematisk stad också, det ska vi inte heller sticka under stolen med, att det är läskigt att det smäller överallt. Mm. Det är obehagligt.
Ja, men tänker du på det?
Ja,
okay.
Det gör jag faktiskt. Det är mycket som händer i krokarna kring där jag bor också, och jag bor ändå i centrala Malmö. Men även basisten, vet jag, när det var en dödsskjutning på Drottninggatan, så bodde han mitt över, och då såg han liksom en död man på gatan. Det är inte varje dag man ser någon som är ihjälskjuten på trottoaren. Liksom. Ja. Så det är hemskt, fruktansvärt.
Mm. Jag vet inte, nu har ju du redan givit en intervju idag.
Ja.
En bara, eller en. Fler?
Ja. Nej, Morgonstudion på SVT.
Ja, just det. Hur gick det?
Jo, men bra, men jag fick något jävla obehagligt stresspåslag som händer ibland. Ofta så känner jag mig väldigt avslappnad i såna situationer och intervjuer. Men de första sekunderna känns enormt långa när man blir torr i munnen och nervös. Men,
ja, okay.
Men det löste sig.
Och anledningen till att jag tyckte att det var lite skönt att du var uppvärmd redan var för att jag tänkte att jag skulle gå in på två lite svåra grejer. Jag tänkte att vi skulle prata om begåvning och karisma.
Mm.
Kan du beskriva din begåvning?
Min begåvning tror jag ligger i just det här med att vara karismatisk. Jag tror jag är ganska bra på att... det där är ju svårt, det är ingenting man lär sig. Men jag fick höra det väldigt tidigt i min karriär, att du har det, vad nu det är. Sen är inte jag någon bra sångerska egentligen.
Va? Det är det sjukaste jag har hört.
Nej, men jag känner nog att det är väl, jag har haft väldigt lätt för mig i skolan. Jag hade lätt för de flesta idrotterna jag tog mig an. Jag är väldigt bra på att teckna. Jag hade liksom så här flyt i mycket. Men just sjunga tycker jag fortfarande inte jag kan behärska. Så det är väl därför jag fortsätter med det kanske. För att jag tycker inte riktigt att jag är så där bra som jag vill vara.
Det är ju helt sjukt att du säger det. För att, förlåt om jag är lite rörig. Men vad hette The Sounds första singel?
Hit Me, eller Fire hette den egentligen. Och sen så kom Live in America. Hit me hard, hit my greedy eyes.
On the scene of stars. För jag tycker liksom att du är så färdig som sångerska redan där liksom.
Tack snälla. Ja, det kändes inte så för mig.
Ja, men du har ett jättetydligt uttryck, och det känns också, det är kanske inte ditt fel, men att du ligger så långt fram i produktionen och sjunger med liksom något slags attack och självförtroende.
Ja. Jo, men det har jag
gjort sedan dag ett.
Ja, och självförtroende har jag. Jag har också alltid varit ganska tuff och kaxig liksom. Och sen var det väl det här med den klassiska, så här, ingen annan ville sjunga och jag ville stå längst fram. Så jag hade ju en önskan om att synas och höras, och då kanske man har också den attityden i rösten. Men nej, jag tycker fortfarande att det är ett svårt instrument att behärska, men också därför väldigt roligt liksom. Och jag kommer nu fortsätta tills den dagen jag känner att jag, vilket det nog aldrig kommer bli. Men nej, men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt.
Men vad är det du inte kan göra då?
Nej, men jag kan väl tycka mer så här att jag kan bli imponerad av folk som är otroligt tonsäkra liksom. Och jag blir bättre på det med åren, men det är ju ingenting jag tänker på scen när vi spelar live, för där är det så mycket som bara går på liksom power. Så mycket hellre att jag kan fånga den kvällen och vara i nuet än att jag ska sätta alla tonerna rätt. Och det tror jag även våra fans uppskattar, att man liksom vill hellre ge en magisk konsert och ett ögonblick som folk kan komma ihåg. Och det tänkte jag också mycket i början, att det är ju ingen som kommer ihåg sen, ja just den där tonen där, den satt ju inte riktigt, utan man kommer ihåg helhetsupplevelsen.
Mm.
Men nej, jag känner ju att när jag jobbar i studion så att man blir bättre på det såklart, men det är fortfarande svårt.
Vad är karisma för dig då?
Karisma för mig är det där som skiner om en kanske. Att vara karismatisk, den som kanske sticker ut lite, den som ändå lyser upp ett rum, den som tar mycket plats, på gott och ont såklart. Men en svår fråga, ja.
Mm. Kan droppa några karismatiker?
Oj. Gud, nu måste jag tänka efter. Det är ju många, herregud. Alltså, det är ju de flesta liksom stora artisterna som man själv... Alltså Stevie Nicks... Känns extremt karismatisk. Tar också säkert väldigt mycket plats och rätt jobbig. Men i min värld så tror jag att hon lyser nu vart hon än går.
Har du träffat henne?
Nej, tyvärr. Okay. Mm. Fast jag vet inte, vissa så här som jag vill träffa, men ändå inte. Du vet, den här, man ska inte döda sina idoler genom att fördärva den bilden man har i huvudet av dem.
Det kanske bara går att bli besviken, så att säga.
Ja, ja. jag tror det. Ja, men jag har några på min lista som jag skulle vilja träffa med, vi får väl se.
Är det bara hon som är karismatisk?
Nej, det finns ju alltså, de här idolerna jag har. Liksom, det är Courtney Love, Layla Kay och Stevie Nicks. Alla de där, och givetvis Debbie Harry. Och henne har jag träffat. Mm. Väldigt karismatisk. Sen är det många andra såklart som är i vardagslivet. Jag har precis träffat en man för ett år sedan. Han är extremt karismatisk.
Mm. Han, din kille?
Ja.
Ja. Pappan till ditt barn bor i USA?
Pappan till barnet bor i USA,
ja. Just det. Mm.
Men vi gjorde slut innan jag ens förstod att jag var gravid.
Aha, okay.
Så att jag har faktiskt varit ensamstående med min son fram tills bara för något år sedan. Liksom.
All right. Har de kontakten då?
Men det har de. Han kommer hit och hälsar på i alla fall minst 2 gånger om året. Okay. Sen är det ju så här FaceTime-samtal och så. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Och det är ju en sorg, tycker jag. Att inte han är med i hans liv mer än vad han är. Men jag förstår honom också. Mm. Att bli pappa... Och kanske inte riktigt var beredd på det med någon som bor i ett annat land och sådär. Det är en svår sits för honom också.
Ja, jag fattar. Har du bott i USA?
Vi har ju varit där så pass mycket och jag har ju haft andra pojkvänner genom åren liksom, som har bott i USA. Och jag har ju spelat in många skivor där, eller många. Vi har spelat in och spenderat mycket tid där. Liksom, så att, ja, från och till kan man väl säga. Men jag har inte varit skriven där eller inte haft en egen lägenhet, men vi har ju hyrt.
New York?
Vi har varit både i New York och LA mycket, framförallt när vi har spelat in. Mm. Men sen har vi gjort 17 USA-turnéer.
Var bor barnets pappa?
Los Angeles.
Okay. Pratade med en före detta LA-svensk igår som har flyttat hem och som bekräftade någonting som jag inte trodde ändå att man kände när man bor där. För han sa så här, att alla är så jävla glada.
Ja.
Alltså att det tär på honom. Eller att det tärde på honom.
Ja, men det kan jag förstå lite. Just den här, även om jag uppskattar det väldigt mycket, deras, att de är väldigt, vad säger man, öppna och trevliga, sociala, och de vill väl och de är nyfikna på dig och liksom sådär, och de är väldigt gästvänliga. Men det kan också med vår svenska melankoli bli väldigt mycket ibland, för att det kan vara som att vi brukar också ha någonting som kallas för Amerikasjukan, och det har ju mest med maten att göra, men att det är just det här, man vill ha det här enkla, även i vårt sätt att vara i Sverige, men även en kokt potatis är jävligt gott efter några år där, med allt som är friterat, så bara, alltså lite kokt potatis hade varit jävligt gott, eller knäckebröd.
Ja.
Så att det väl liksom, hänger väl ihop lite grann med vår mentalitet också. Mm. Vi är lite mer enkla och lite mer jordade kanske.
Mm. Vilka städer har du bott i?
Ja, jag är född i Åhus, flyttat till Helsingborg, bott i Malmö, och sen har jag bott i en turnébuss.
Åhus ligger på motsatta kusten från Helsingborg.
Ja.
Ja. Det är en liten stad som där det görs mycket sprit i krokarna och glass.
Sprit och glass. Ja. Ja. Det är en väldigt fin sommarort som ligger lite norr om Kivik kan man säga, liksom upp mot Kristianstad ute i Hanöbukten.
Mm.
Så att det är en jättefin gammal fiskeby med, jag vet inte hur många, 1000 invånare där, 10 kanske. Mm. Men väldigt fin liten håla.
Och hur gammal var du när ni flyttade därifrån? 4 typ?
Jag skulle börja 4:e klass.
Jaha, okej, okay, så pass.
Ja.
Så alla dina första minnen är från Åhus?
Ja,
okay.
Jag har mycket, mycket minnen. Jag hade ju hela min familj och släkt där liksom.
Ja, jag fattar.
Mormor, morfar, farmor, farfar, allting kvar.
Ja. Din mamma verkar vara en stor del av ditt liv nu. Bor hon i Malmö nu mer?
Nej, hon bor i Helsingborg.
Ja, okej. Okay. I ditt sommarprat så pratar du ju liksom om... Alltså det verkar ju ha varit jävligt stökigt för dig när du växte upp liksom.
Ja.
Men var det... Fanns det någon tidpunkt när det började gå åt helvete liksom, eller alltså, var du ett sorgset barn?
Nej, jag var nog ett ganska jag vet inte hur jag var, jag tror jag har väl en egen uppfattning om vem jag var som barn, att jag alltid varit väldigt liksom social och härlig, men det säger min mamma att jag absolut inte var. Jag var nog ganska tjurskallig. Och när jag väl kände, men om man ska säga som när det började gå åt helvete, om vi ska dra framåt många år framöver, så var det väl att jag gillar ju liksom det här med att söka kicka. Jag gillar liksom att utsätta mig för saker och ting som kanske inte alltid var så himla bra. Men jag har också liksom så här varit en pojkflicka som varit väldigt orädd av mig. Så även när jag var ganska ung så, ja, man ville testa allt. Och det var det jag gjorde. Och sen kände jag att det gick ut över bandet, det gick ut över mina bandkamrater, det gick ut över liksom allt och alla runt omkring mig. Och då kände vi, nej men nu får det fan räcka liksom. Och då skrev jag mig in på ett behandlingshem. Och sen var jag också 26 och jag kände så här, nu har det varit jävligt stökigt. Min bästa kompis gick ju bort i en överdos och sådär. Så att det kändes som att, nej, man vill inte tillhöra den där 27-klubben heller. Så att nu får jag fixa till det som jag ändå stökat till själv.
Mm. Det här kanske du har pratat om, eller så är det kanske alldeles för privat och då får du säga till. Men alltså, du har gått på möten och så?
Jag är nu världens sämsta förespråkare för det här. För jag stack efter 2 veckor på det behandlingshemmet. Jag pallade inte. Mm. Men det var i USA, på Long Island. Mitt i december. Och det är mycket med Gud.
Mm.
Att man måste... Och jag sa där på ett möte att jag är socialist, så det kommer inte gå. Och det var inte så populärt heller. Så.
Nej, och problemet med mötena är ju att man... Alltså, nu har de väl mjukat upp det lite grann så att det är så här... Alltså, att det är formulerat typ... Jag har också gått en del på möten. Men att det är formulerat så att så här, Gud som man uppfattar...
Ja, det kan vara träd eller vad du vill. Exakt, bara, men det funkar inte för mig.
Nej,
så att, nej, jag har inte gått på några möten och jag har faktiskt inte gjort någonting mer än att jag blev livrädd för att vara där. Och sen... var det faktiskt en läkare i New York som hjälpte mig. En äldre man. Som min manager sa, du får inte åka hem. Du får stanna kvar. Och sen så var det genom en organisation som heter Music Cares.
Mm.
Så det var faktiskt, ska vi se. Vad heter han? Osborne. Jack Osborne.
Okay.
Som hade kontakter som hjälpte oss.
Mm. Är du straight edge nu med alkohol och droger?
Droger, absolut inga droger. Men nej, jag dricker vin.
Okay.
Men... ja, någon gång en whisky också till innan gig och sådär. Men inte alls... jag är ju mamma. Jag kan inte, jag vill inte heller ut och festa som Nej. Jag gjorde för.
Men, och det är inga problem för dig att ha det på en rimlig nivå liksom?
Nej, för det var egentligen... alkohol för mig var inte min vad ska man säga?
Huvuddrog, säger
Nej, man. Inte alls. Så det känns ändå okej. Sen tror jag också, har man verkligen gjort allt så känner man sig ganska färdig faktiskt.
Mm. När jag läser på om dig och tänker på dig... du fyllde 40 förra året.
Mm.
Det känns liksom som att du har levt typ en 2-3 vanliga människors liv redan.
Ja, så känner jag också.
Är det så?
Mm.
Ja, vad intressant. Hur tänker du på det?
Jag tänker att jag faktiskt är lyckligt lottad. För nu kommer jag också, det här kanske kommer att låta fel. Men jag har haft det så jävla roligt. Sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det. Men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst liksom.
Mm.
Så att jag har ju fått se och göra grejer. Jag har hamnat på ställen som ingen annan skulle våga hamna på. Jag har ju liksom gjort allt det där. Och någonstans så känner jag mig jävligt tacksam över den resan. Och ingenting som jag... det är klart man har gjort illa människor. Man måste ju kunna ångra saker man har gjort också utan att vilja ha det ogjort. Så visst, jag har levt ett snabbt liv och jag har hunnit göra mycket. Men jag kan också se tjusningen i att få göra normala saker idag. Jag kommer ihåg första gången de satte på den här barnsaden på cykeln. Och jag kommer med 2 matkassar och liksom en unge där bak. Och jag bara, fan, nu är jag precis som alla andra. Och jag tycker det är så gött. Jag tycker det är härligt att liksom få dagislappar hem. Och liksom, ja, men jag tycker det är helt fantastiskt.
Mm. Vilken fin bild.
Ja, tack. Ja.
Hur är det med räkningarna då? Kan du betala dem?
Nej.
Nej.
Nej, jag har aldrig betalt en räkning. Min mamma är bra på det.
Du sa förut att du åker ner till studion på dagarna.
Mm.
Vet du alltid vad du skriver för, så att säga? För nu har ni ju gjort en soundsplatta klar, antar jag.
Ja, den är färdig. Kommer 12 juni. Nej, alltså jag tycker det viktigaste är bara att skriva så mycket som möjligt hela tiden. För att det är ju lite grann det som... alltså det är ju ett arbete. Mm. Och jag tycker det är fint att kunna ha den disciplinen att ha ett arbete att gå till. Och den här skivan som vi ska släppa nu, de låtarna har ju funnits länge. Vi har ju liksom velat släppa den under en väldigt lång tid. Men låtskrivandet är ju någonting som, ju mer du håller det igång, desto mer låtar kommer också. Mm. Det är ju att försöka vara disciplinerad och skriva så mycket man kan. Men nej, man vet aldrig när det kommer att bli släppt. Men det är ju kanske också det som är både tråkigt och bra.
Du går till studion, jobbar på någonting som du började på igår.
Mm.
Och sen, alltså blir det alltid klart?
Nej, det blir det inte. Sen, vissa låtar fastnar man ju fullständigt. Och jag gillar när det går snabbt såklart, som allting annat i mitt liv. Så jag gillar när det känns naturligt, att man inte behöver liksom göra, alltså pussla ihop på ett sätt som, fan, den här bryggan funkar inte med refrängen, och den refrängen, är det verkligen rätt tonart? Och när det blir för mycket sådana frågeställningar kring en låt, så tycker jag nästan att man ska skita i det och bara gå vidare. Sen kan man ju ta delar, till exempel ett stick, men just det där sticket som inte passade där, det skulle kanske kunna funka här i den här låten istället. Så det, jag älskar det, jag tycker det är en nyfunnen kärlek, nygammal kärlek. Jag skrev väldigt mycket i början av vår karriär. Sen hade jag rätt många år som jag inte skrev alls. Eller jag skrev lite text och sådär, men inte var liksom den huvud...
Motorn.
Ja, men nu är jag det igen och det känns jätteroligt. Så nu har jag tror jag kommer trötta ut mina grabbar en efter en. Men nej, jag har skrivit otroligt mycket låtar de senaste 2 åren.
Okej. Okay. Men du har ju också startat ett annat band. Är det för att du har så mycket låtar så du behöver liksom...
Ja. Ja, också för att jag och Felix, vi startade här Crew Me and You, för att det var som att vi ville göra... Vi skrev massa låtar och helt plötsligt hittade vi tillbaka till varandra också i låtskrivandet. Och vi drog väl åt samma håll. Och jag har egentligen vuxit upp med en brorsa som är syntare och sådär. Så att vi hade mycket elektroniska influenser i början också utav vår karriär. Det var kul att utforska den marken. Och istället för att försöka stöpa om the sound till att bli någonting annat, så är det bättre att få släppa de låtarna under ett annat namn och ett annat band. Och ändå kunna få bevara det som var originaltanken med det. Liksom. Mm.
Hur har det gått? Liksom? Hur funkar det?
Nej, inte alls. Nej, och det är ju tråkigt, men samtidigt också det är svårt när The Sounds är och har varit väldigt framgångsrika. Så var du ändå tar dig an där, så blir det nästan automatiskt en lillebror liksom, till det stora.
Men det är väl också en smalare musik? Liksom.
Mycket, mycket smalare. Och även om vi tycker att det finns liksom hitpotential i vissa av de låtarna också, så är det ju mycket mer obskyra låtar jämfört med The Sounds. Mm. Men det behövdes få göra. De låtarna behövde få komma ut dem också.
Ja, men det är väl jättehärligt att känna att det inte behöver att du inte behöver tävla med dig själv, så att säga.
Nej, men precis. Och ja, vi får se. Jag tror det kommer vara en sån här grej som så här Die Hard fans, eller någon kommer plocka upp dem 30 år och bara, fan, det här var ju rätt ballt. Och så är det någon liten obskur grej som folk kanske inte riktigt känner till, så man vet aldrig.
Kommer det mer musik där också kanske, eller?
Det skulle inte förvåna mig ifall det blir mer. Men just nu så är man väl lite så enkelspårig att nu sitter jag och skriver låtar. Och de låtarna låter mer The Sounds än vad det låter Crew.
För ni är 3 som skriver låtar, eller?
Nej, nästan alla faktiskt.
Okay.
Mer eller mindre. Men det har varit... det tycker jag är härligt också med vårt band. Och kanske därför vi faktiskt också är samma originalmedlemmar som från början. Att det liksom inte är en... Billy Corgan som styr och ställer i hela bandet, utan det är ju faktiskt att alla är kreativa och har sin input liksom.
Nu låter det som att du jobbar ganska mycket på egen hand, men när släpper du in de andra liksom, med dina skisser så att säga?
Nej, inte på egen hand, det gör jag inte, utan just nu sitter jag mycket med trummisen.
Okay.
Och som sagt, innan Jesper som spelar keyboard, innan han gick på pappaledighet, så satt han med, och sen har ju då jobbat med Felix och så att det som sagt, det kommer ju slita ut dem allihopa efterhand, men nej, vi har... Oftast lättast tycker jag att skriva 2 och okay. 2. Mm. Än att man sitter... Det är sällan vi alla 5 är i studion samtidigt.
Mm. En grej som jag tycker verkar svår med låtskrivandet är... Hur vet man när det är klart?
Det är när det går på mix. Okay. Ja, man får bara liksom bestämma sig att nu gör vi inte mer. Och det tror jag är väl också en sån svår grej att veta när är det färdigt. Ja, det är ju... Jag är ganska lätt för att släppa saker och ting och bara... För när väl en skiva är inspelad så är det väldigt sällan du lyssnar på de låtarna igen. För då är det som att det inte tillhör mig längre, utan då är det ute liksom. Så jag kan tycka nu i efterhand, om jag skulle lyssna på första eller andra plattan, så vad fan, så här skulle man inte ha gjort idag. Men det finns ju en charm i det också, att man faktiskt har blivit klar med någonting.
Men när ni ska ut på turné, måste du inte lyssna på låtarna för att komma ihåg text och sånt? Nej.
Jag är faktiskt ganska bra på att memorera texterna. Sen vet jag att jag blir satt på pottan någon gång, så bara någon i bandet bara, ja men hur går det ändå? Jag bara, shit fan, ingen aning. Men jag kommer ihåg att vi skulle göra en sån här, vi skulle spela hela andra plattan från början till slut på en turné, för det var så här 10-årsjubileum eller vad det var. Men då fick vi gå tillbaka och lyssna på någon låt, liksom, hur gjorde vi nu här och så. Men oftast så kommer jag ihåg det mesta.
Mm. Ni är ändå 5 pers liksom, som har hållit ihop i över 20 år.
Mm.
Alltså det måste ju ha varit krångligt, eller?
Ja, från och till. Jag tror att det är som ett äktenskap liksom. Men också att vi har gått igenom en så speciell period i ens liv. Allt från att man är liksom unga, nästan vi var tonåringar liksom, till att man är 40 idag. Även med eller utan ett band så är man ju inte samma människa som när man gick i skolan till exempel, utan man växer ju upp. Och den perioden har vi ju tillsammans. Sen så pratade jag och Fredrik som spelade trummor häromdagen att alltså, en stor del av att spela i ett band det är ju, som är det fina. Det är inte bara det att vi får musicera tillsammans och turnera sådär, utan det är alla internskämt man har som bara vi förstår. Som man kan dra 20 år senare och det är lika roligt, men bara för oss.
Mm.
Och den gemenskapen som man har med fyra andra, det är något magiskt med det.
Säg ett ord som jag inte kommer förstå varför det är roligt. Som är kul om man är med i The Sounds.
Ja, men dra i snöret, ja, Harry andedräkt, ja, det finns hur mycket som helst som... Arne, Åke, alltså det finns ju mycket hotan, alltså det är många historier bakom,
ja.
Som bara vi förstår.
Det är faktum att du har varit rockstjärna. Du har varit rockstjärna. Jag menar att du har varit rockstjärna i typ 20 år. Och kan du säga något om musikbranschen då, när ni klev in i den med första skivkontraktet och sådär, och nu 2020?
Jag tycker den känns otroligt mer städad idag. På gott och ont. Jag saknar lite grann det här. För jag kommer ihåg, som jag fick höra av de gamla rävarna då, fan, det är ju ingenting som början på 2000-talet, slutet av 90-talet. Ah, det är så städat nu. Och jämför jag med då till idag så är det ju extremt tråkigt nu för tiden, okay. Tycker jag.
Mm.
Det är väldigt liksom stolpigt och ingen riktigt vågar sticka ut på något sätt och man ska vara rebell inom ramen för vad som är accepterat. Och det är så jävla ängsligt liksom. Men det tycker jag att hela samhället är.
Mm.
Och där kanske inte jag riktigt passar in. Jag har väl alltid varit väldigt obstinat och gjort tvärtom på ett sätt. Och så där. Men det kan jag ju tycka är lite synd.
Frågan är vilken tid ni klev in i. Var det liksom post-Napster? Alltså var skivbolagen i kris även då?
Nej, första skivan så var som det var förr. Inför skiva nummer 2- det var det då det började läcka musik på nätet liksom, och att det blev gratis och sådär. Så att jag kommer ihåg andra skivan läckte 3 månader innan den skulle släppas.
Mm.
Och det var ju en katastrof för ett band som oss som ändå sålde platina och vi liksom, det blev stort liksom. Men redan ja, på andra skivan, det var då det började ändra sig liksom.
Mm. Nu verkar ju allting handla om att man, alltså från skivbolagshåll, att man ska få in sin artist i rätt listor på Spotify. Mm. Så.
Ja.
Jaga streams liksom.
Ja, och det är algoritmer som styr mer vad folk ska lyssna på. Och det kan jag också tycka är synd att just det här, tänk dig Nirvanas Nevermind, hade ju aldrig kommit idag, men inte det, alltså, det hade ju inte funkat. För att just nu känns det som att man baserar nästa hit på det som redan har fungerat innan. Och det tycker jag känns så trist, för att det är väl det musiken ska vara, något som utmanar och som faktiskt får oss att lyssna på någonting annat. Liksom. Mm. Så det kan jag tycka är synd. Men jag tror också att det håller på förhoppningsvis att gå tillbaka lite grann, det här med att jag känner att folk, vi har varit ute och spelat många gånger när det har stått någon DJ-duo liksom och frågat sig, vadå, spelar ni allting live? Och ja, det är faktiskt många innan oss som har gjort det också. Men att de är väldigt imponerade av att det som kommer ut ur högtalaren är faktiskt det vi gör på riktigt på scen. Ja, just det. Och jag hoppas att också många människor i publiken uppskattar en livekonsert på ett annat sätt idag.
Mm.
Att det inte behöver låta, det behöver inte låta likadant på skivan som det gör på scen.
Nej, just det. Det som har hänt för artisternas villkor är väl att liksom live har blivit otroligt mycket viktigare för att få gå ihop ekonomiskt.
Så är det ju.
Ja.
Absolut. Och vi har ju alltid varit ett liveband, så att på så vis... Så vi behöver egentligen inte släppa några skivor mer för vår egen skull ibland, men vi är ändå alltid uppbokade. För att ett bra liveband känns som att det kommer att överleva det mesta faktiskt.
Mm. Ja, för det är ju en naturlig fråga liksom. Vad fan har du gjort de här 7 åren sen sist? Alltså sen förra Sounds-albumet?
Ja, men vi har ju spelat liksom. Sen att inte vi spelar 220 spelningar om året längre. För det är ingen som orkar det heller. Och framförallt inte som småbarnsförälder. Men vi har alltid giggat liksom. Mm. Det finns alltid framförallt sommarhalvåret liksom, när det är mycket festival och så. Så vi har alltid varit ute och spelat.
Folk vill fortfarande ha er över hela världen, eller?
Det verkar som det. Mm. Vi gjorde en livestreamad konsert från KB förra fredagen. Och då hade vi faktiskt 200 000 views på den.
Åh, jävlar.
Så att, och då är det ju från hela världen som loggar in och kollar. Och även nu i efterhand kan vi titta på den.
Ni hade 200 000 som kollade live?
Ja, sen är det att man räknar views. Det kan ju vara att en kanske kollat 3 minuter, en annan har kanske kollat hela gigget och någon har kanske kollat 15 minuter. Men de hade räknat ut något sitt på 24 minuter på en timme. Liksom så här. Så 200 000 views, det är bra.
Ja, det är otroligt. Så många har du aldrig haft i publiken, väl?
Nej, jag tror den största publiken vi har spelat för var runt 30-40 000 kanske.
Okej, okay. Vad var det?
Det var en festival i Finland, vi headlinade liksom. Men sen har vi ju spelat med No Doubt och sådär på turné. Och då var jag uppe och sjöng en duett med Gwen varje kväll. Och de hade ju säkert en 20-25 000 varje kväll.
Så. Ah, shit. Mm. Är det då, är det så här stadion? Alltså att man, ja.
Eller det var en utomhus turné i USA. Så de har ju rätt stora utomhusställen också liksom.
Mm. Alltså så här idrottsarenor typ, där man spelar fotboll och sånt. Nej.
Nej, det är mer så här amfiteatrar liksom, ja, heter okay. Det va. Mm. Men också stadion såklart, men det finns ju stora, de har ju en annan kultur i USA just med livemusik också. Det har bra venues liksom.
Är hon trevlig?
Ja.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Hela bandet är grymma. Vi hade vattenkrig och allt möjligt. Hon hade sina barn med sig och sådär. Så att, ja, men hon är superfin.
Om du nu säger att musikbranschen nu är liksom på något sätt tråkigare än den var förut. Tror du att de sista rockstjärnorna har kommit liksom? Fan, i och för sig, det är ju en jävla dum fråga. För Drake är väl också en rockstjärna,
ja,
på något sätt.
Så att det var tid har väl sin stjärna liksom. Men i den klassiska meningen för att vara liksom sen behöver man ju inte vara liksom någon Keith Richards för att vara rockstjärna. Men ja, kanske.
Mm. Jag lyssnade på du och Felix gjorde hemma hos Drage.
Mm.
Och då spelade ni lite musik liksom. Det är väl så konceptet går till där. Varför sa jag väl? Det är så konceptet går till.
Mm.
Och så spelade ni Suede till exempel, som jag tänker på. Eller dels måste jag bara säga en sak om Suede som jag har stört mig på sen det begav sig.
Mm.
Varför alltså det är som att de inte hade, du vet, basreglaget när de mixade den.
Nej, det är kanske sant. Ja, det är väldigt...
Det var trasigt. Det är bara mid och diskant liksom.
Det är ju väldigt sant, ja. Jag har faktiskt inte ens tänkt på det. Men det tycker jag att man hör många gamla skivor som man kanske var väldigt liksom kär i som tonåring.
Mm.
Och så går man tillbaka och lyssnar på det idag. Man bara, fy fan vad det här är dålig inspelning. Det är helt sjukt dåligt. Men det tänkte man inte på då. Man var bara glad att det var liksom, det här är något som jävla bra band. Men nej, det är nu kanske sant.
Medan vissa grejer, alltså Kraftwerk till exempel.
Står sig.
Får man ändå säga. Rent
mycket bra.
Ljudkvalitetsmässigt.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det var länge sedan man såg ett nytt rockband liksom, som Strokes eller så.
Mm. Men jag tror hiphopen har ju liksom blivit så stor idag. Att det är väl liksom den stora genren. Och rock har liksom fått kliva ner från den platsen lite. Vilket kanske också är nyttigt. Att inte ta någonting för givet. Och jag tror att när vi var unga så såg man ju upp till andra rockband. Och då ville man vara som dem. Och då ville man liksom repa, man ville spela musik tillsammans. Man ville harva i en replokal och man ville liksom ut och spela på klubbar och sådär. Men jag tror att idag så har du inte de förebilderna, utan du ser upp till någon annan typ av artist, så är det ju dem du kommer också efterlikna själv.
Mm.
Så ja, nej. Jag hoppas och tror att det kommer komma tillbaka. Men jag känner mig ganska ohotad än så länge som Sveriges rocktjej liksom.
Mm.
Efter så många år. Det är nästan lite tragiskt.
Ja, du menar så att det inte har kommit någon rockbrud efter dig?
Nej.
Det är ju helt sinnessjukt om det.
Eller har du det?
Nej, jag har säkert rätt.
Jag har inte känt mig så hotad i alla fall. Men det kanske är, ja, på gott och ont.
Du pratade med din, antar jag, promotion-kille som sitter här i rummet intill nu. Om det faktum att du ju var med och skrev Hej, hej Monica.
Just det.
Är det en sån sak som du, alltså, rullar in pengar på den fortfarande?
Ja, men det tror jag. Nu var det han vad heter han? PewDiePie.
Ja.
Han är ju svinstor på YouTube.
Just det.
Han gjorde en cover på den.
Ah, okej.
Okay. Och då tänkte man, ching, ching. Men ja, det blir inte så mycket. Nej. Och det är väl lite det här, säljer du inte skivor på samma sätt som man gjorde för. Men visst, den sålde ju guld på den tiden.
Mm.
Så det kom väl in någon hyra eller två liksom på den. Sen är det ju en skitstörig låt, men den, folk fattar ju att den spelas ju ändå fortfarande ibland, tror jag.
Skitstörig. Jag skulle ändå säga att den är mästerlig på något sätt ju.
Ja, jag tycker det, för det svåra är ju att skriva det som låter enkelt.
Ja.
Det är ju jätteenkelt att göra något invecklat som ingen annan fattar.
Mm.
Men att göra någonting som du förstår första gången du hör det, tycker jag är det genialiska i det hela. Sen hade vi ju otroligt roligt när vi gjorde den.
Mm.
Så jag älskar ju den här låten. Jag tycker den, alltså, det tar mig tillbaka i en tid och jag... Vi var ganska trötta på att skriva låtar till första albumet. Och Nick är ju en god vän till oss. Och Nick gjorde dessutom vår första video och sådär. Så vi var ett väldigt kreativt gäng. Och så sa... Vi hade Warner Music på den tiden och Mattias Wachtmeister som är en känd figur inom branschen. Han sa, vi måste ha mer hits. Och jag bara, fan, vi har gjort 7 Days a Week, Living in America, Hit Me. Vi har gjort alltså många låtar som jag tycker är ganska självklara hits. Så bara, nu jävlar ska han få en hit, jävel, tänkte jag. Men den började spelas liksom i Helsingborg på vissa uteställen. Och folk snappade upp den direkt. Och vi bara, vad fan är det vi har gjort? Vi har gjort något monster här liksom. Och så fick han nys på den och resten är historia.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Mm. Har du haft andra låtskrivarprojekt som man inte vet om liksom?
Ja, det här vet jag inte heller riktigt. Jo, vi får väl, Felix får ursäkta mig i så fall, men vi har ju faktiskt liksom, när Crew of Me and You inte riktigt funkade och vi tyckte alla i branschen var dumma i huvudet, och man liksom, hur gör man det längsta långfingret i musikbranschen? Jo, man skriver dansbandslåtar liksom. Mm. Så vi har gjort några dansbandslåtar och vi fick till och med oss två killar som spelade In Flames innan, Peter och Daniel. Så de kom ner till Malmö och de lirade liksom bas och trummor på våra dansbandshits. Och vi tog kontakt med ett dansbandsbolag och skickade låten dit och han gillade den. Sen, ja, jag kan inte riktigt säga mer än så, men mycket roligt också.
Mm.
Och dansband är ju så himla hatad genre på något vis. Och lite oförtjänt tycker jag.
Jag pratade mig så sent som igår otroligt varm om den här I natt är det du... är det jag? Är det så den går?
I natt, är det du, är det jag? Mm-hmm. Från Black Jack. Det är liksom exakt. Den största låten i min värld också inom dansbandsvärlden.
Är det så?
Jag tycker den är fantastisk.
Ja, när man hör rock'n'roll på saxofon.
Ja, men det är så bra. Ja. Det är så jävla bra. Ja. Ja, men det är en genialisk låt på tal om att vara liksom enkel och man fattar direkt. Och man blir glad. Vi brukar spela ganska mycket dansbandslåtar innan vi går på scen.
Okej. Okay.
Mm. För man blir liksom, det är som ett lyckopiller många gånger. Framförallt de här klassiska låtarna. Liksom.
Vilka är det?
Ja, men det är som den här. Gillar också... Vi hade ju faktiskt Skytts. Hasta la vista spelade vi rätt mycket som vår låt som innan vi gick på scen. Mm. Alltså ute i P8. På våra amerikanska turné och det var många som trodde det var svenskarna på någon sång. Hasta la vista, nu reser jag hem till Sweden. Så att vi har väl lite så... Det är ingenting jag sätter på hemma kanske. Nej. Men i vissa sammanhang med bandet om man är ute och giggar så kan det vara väldigt festligt med en liten dansbandstrullut.
Mm. Men det där, tänker jag, är inte helt oviktigt kanske vad man spelar för musik innan man går på scen.
Nej, nej, nej.
Har ni experimenterat mycket med det?
Dels har vi gjort liksom egna låtar som är liksom instrumentala bitar på 1,5 minut som vi kan sätta på. Liksom. Men vi har kört lite olika. Vi har haft Journey, Don't Stop Believin' för länge sedan. Vi har haft också The Anthem med Tommy Körberg från Chess. Mm. Vi har haft, nu senast tiden har vi gjort Attitude med Misfits.
Har du liksom... Under de här åren, har du någonsin haft tufft ekonomiskt?
Nej. Sen är jag en ganska enkel människa på så vis. Jag har en liten lägenhet med... Jag har låga fasta utgifter.
Mm.
Så att jag har faktiskt aldrig behövt tänka på det. Sen är det inte som att jag har världens största buffert att leva på. Men ändå varit en ganska enkel människa på så vis. Mm. Har aldrig haft något större behov av att köpa så mycket grejer heller. Så jag har faktiskt klarat mig bra.
Mm. Ja, du har ju fått gratis jeans och sådär.
Exakt. Mm. Då klarar man sig länge.
Alltså många artister som breakade ungefär som samtidigt som ni. Det var ju en enorma pengar. Men ni kanske inte hade Nej. Det på det sättet. Liksom.
Nej, jag tror Hives var kanske det sista bandet som åkte på det här riktigt stora förskottet. Mm. Nej, det fick vi inte. Jag kommer ihåg... vårt första skivkontrakt, vilket vi trodde var ett skivkontrakt, var egentligen ett förlagskontrakt. Vi visste inte skillnaden på det.
Men vad är skillnaden för dem som lyssnar?
Förlag, de vad ska man säga, skivbolag köper egentligen, eller de betalar antagligen en inspelning till dig, så de äger inspelningen, men själva låtarna lägger du på ett förlag. Så att du kan som låtskrivare ha ett förlag, men ett skivbolag egentligen distribuerar skivorna och kanske skapar en artist och sådär mer. Medan ett förlag ta hand om låten.
Mm.
Men då kommer jag ihåg att jag fick en stärkare. För jag hade ingen gitarrstärkare. På den tiden spelade jag gitarr. Och när vi kom till skivbolaget och vi fick äntligen ett skivkontakt med Warner, så tänkte jag också så, fan, jag hade ju inga pengar. Jag var så sjukt fattig. Så tänkte jag, nu äntligen är det någon som ska liksom fixa mitt hår och de ska köpa snygga kläder. Man har ju någon idé. Vi är lite så kusiner från landet också som kom upp. Men då sa han vaktmästare till mig, så nej för fan, det är precis så här ni ska se ut, grabbar och tjejer. Det här är skitsnyggt, det ser så coolt ut. Jag bara, fan, hemma blonderad och köpt liksom kläder på Uff. Men det funkar ju.
Mm.
Så att nej, vi fick inga monsterförskott och sådär. Inte i USA heller. Men vi har också fått en väldigt lång karriär. Och vi har satsat mycket. Det kostar jättemycket att turnera i USA. Mm. Det är många gånger vi har gått runt på att sälja t-shirts liksom.
Ja, men är det så det ser ut?
Tyvärr är det det. Det kostar otroligt mycket. Bara det att liksom åka över så pass många som man är. Ha en buss varje dag. Alltså det är stora omkostnader.
Mm.
Men vi har också byggt en karriär som vi kan lita oss tillbaka på idag. Nu kan vi ju göra gig och kanske inte spela lika mycket men dra in mer pengar. Liksom.
Ja, men nu, alltså nu när du säger det, om ni, vad sa du, 13-17 vänder i USA. Alltså då har ni vadå, i bästa fall gått plus minus noll?
Mm, vissa gånger, ja.
Okay. Men det finns vissa när ni har kommit hem en liten slant också? Eller?
Absolut, framförallt de senare. Men de första, och det kan jag tycka också, det är så här, det är jätteviktigt i en karriär tycker jag, just det här med att göra några hundår, då du liksom får slita lite grann. Jag tror det har du nytta av senare. Jag tycker de mest ödmjuka personer jag har träffat inom musikbranschen och de som kanske också har varit mest berömda, Det är de man vet att de också kämpat och gjort samma resa själv. Mm. Som Dave Grohl till exempel, extremt ödmjuk människa. Och han om någon är ju svinstor och skulle kunna vara hur dryg som helst.
Mm.
Men de mest dryga personerna, det är så här små engelska skitband som inte det händer någonting med. De kan vara riktigt söriga faktiskt.
Okay.
Men...
har du något exempel?
Nej, det tänker jag inte säga. Nej. Men även... vi hängde lite grann med... när vi var ute med Strokes så fick vi då trummisen var tillsammans med Drew Barrymore. Så hon hängde med ner till Mexiko en gång och vi var ute och festade sådär. Vi var hemma hos henne och sådär. Också svinskön.
Mm.
Hon är inte musiker men ändå en barnstjärna som har kämpat hela sitt liv i en karriär. Eller i en bransch som är jävligt knasig också.
Mm.
Fantastisk.
Jag vet inte om du är inne i den världen alls, men det här med writers camps och så.
Mm.
Har du varit på några sådana?
Nej.
Nej. Och det är inte riktigt dit du vill, eller?
Nej, jag skulle säkert vilja prova på det någon gång. Men inte, nej, än så länge så har vi känt oss väldigt bekväma med att skriva med varandra. Så det är ju nästan som ett litet camp vi har, vi fem ändå.
Ja, men jag tänker att ni skulle kunna, alltså om Pink vill ha en ny singel.
Ja, jag får väl höra av sig då, tänker jag. Nej, men det är intressant... koncept och jag tror det är någonting som vi svenskar är väldigt bra på.
Mm.
Jag tror de lyfter det lite grann i den här svenska popundret, just att många amerikanska låtskrivare kanske är mycket mer egocentriska och det är jag som har skrivit låten och det är jag som ska göra. Istället för som vi svenskar är väldigt duktiga på att se till låtens bästa.
Mm.
Sen om det är 7 låtskrivare på samma låt, men vi är väl bra på det här med samarbete och arbetsmoral och sådär.
Men skulle det kunna vara någonting som du gör på liksom ålderns höst?
Ja, varför inte? Det hade varit kul.
Mm.
Definitivt.
När du ser tillbaka liksom på ditt liv, alltså, hur skulle du summera det upp till den här punkten?
Lyckligt kaos, liksom. Det har varit kaosigt, men jag är glad. Jag har oftast varit en ganska, liksom, om jag inte är väldigt... Alltså, jag kan ju vara jävligt aggressiv också, men och arg var jag för. Men det har varit en snabb resa. Men jag kan inte ens summera detta själv, hör jag.
Jag hade nog inte kunnat det heller, men...
Men just därför roligt, lyckligt kaos.
Mm. Alltså en sån där grej som jag antar betydde en del för ditt varumärke inom citationstecken var ju att du var med i Så mycket bättre. Men hur var det liksom, alltså, eller... Vad innebar det för dig som artist, tänker du?
Jag kommer ihåg när jag fick förfrågan. Då kände jag lite så här, vi har gjort så sjukt mycket. Och vi blev ju ganska bespottade i Sverige. Det var rätt många som älskade och hatade oss. Och vi fick liksom bära hundhuvudet för en hel genre. Som, du vet, hela den där grejen. Så att jag tror att jag ville nog någonstans bevisa lite grann vilka vi var och vem jag var. För jag tror de flesta hade en uppfattning om hur jag var.
Mm. Och vad tror du den var? Den bilden.
Otroligt kaxig liksom. Och svintuff. Och jag är självsäker som person, men jag är också en väldigt liksom känslomänniska. Och jag tror också många kände att, eller tyckte, eller jag uppfattade som att svensk press tyckte att vi var ett lite hittepåband. Vi fick höra det mycket i början, att det var liksom ett ihopasatt band som något skivbolag hade satt ihop. Liksom. Så det vände vi på och kände så här, det är ju en jävla komplimang om de nu skulle ha haft någon audition och det här var det bästa de hittade. Så det är ju fett. Men vi kände väl att vi inte riktigt fick någon upprättelse i vår liksom äkthet. Och det vill jag väl kanske visa Sverige. Och vi hade gjort så himla mycket stora grejer som ingen riktigt uppmärksammade här hemma, som jag kände det var inte riktigt rättvist.
Mm.
Så det fick vi, eller jag fick en chans att göra det, tycker jag.
Funkade det?
Ja.
Mm. Du var med samma säsong som Olle Ljungström.
Mm.
Vad kände du för honom?
Kärlek. Svårt att inte älska denna man. Otroligt rolig. Fyndig och finurlig och kärleksfull och liksom man ville bara vara runt honom.
Mm.
Och man ville bli hans vän. Och han tog emot dig liksom. Men han har också en integritet. Och han var fantastisk låtskrivare. Som jag tycker också fick komma fram i programmet. Just hans tolkningar blev ju de största, tyckte jag.
Mm.
Eller de låtar som andra tolkade utav hans alster blev också de största. Så att, och det var väldigt speciellt att få vara med. Även för att... jag hade inte gjort så här jättemycket i tv i Sverige så. Men det var också inför den säsongen så var det så många som skrev ner den att det var inga riktiga stora stjärnor med. Och Magnus Uggla absolut, men att jag och Miss Li på den tiden och Olle Ljungström var ganska liksom stor artist, men inte den här liksom Carola eller Berghagen artist.
Mm.
Men jag tror ändå att den säsongen satte ändå någon ribban ändå.
Mm.
Det blev en väldigt speciell säsong.
Har ni andra haft liksom kontakt efteråt?
Ja, men Darin gjorde ju en arenaturné i Sverige, eller han spelade på de tre arenor vi har, men då fick jag komma upp och gästa på en låt. Det var jättekul att se honom igen. Vi hade en återförening bara liksom utan kameror.
Ja, okej.
Precis när min son var bara något år gammal. Så det är några år sedan nu. Hemma hos Linda.
Ja, okej. Och då var Olle fortfarande i livet?
Nej, då tror jag han var dålig.
Okay.
Han var sjuk.
Mm. Jag fattar, så han var inte med.
Han var inte med, men Magnus var med. Linda och jag och Darin. Och sen några från produktionen också.
Okej, okay. Mysigt.
Jättemysigt.
Du som har varit så mycket i USA, hur trivs du i att vara där?
Nej, men jag, när man har varit där så mycket och man har varit i samma städer så många gånger, så är det väl som att komma tillbaka till där du känner dig hemma liksom. Jag älskar Kalifornien, jag tycker det är en fantastisk stat liksom. Och jag älskar liksom känslan av att spela inför våra amerikanska fans är väldigt speciellt, för att vi har en stor Hispanic fanbase också.
Har du någon aning om hur det kommer sig?
Nej, ingen aning.
Nej.
Men det var väldigt förvånat. Vi blev väldigt förvånade i början, men de har verkligen tagit sig an oss som har gjort oss till sina liksom.
Mm.
Så det har ju också varit att vi har varit i Mexiko mycket och spelat, och vi har varit i Sydamerika och sådär. Men de är väldigt... det är fina människor. Och många så här illegala invandrare liksom som jag pratar med fortfarande. Jag har några fans som jag liksom har lite kontakt med och så, som är livrädda nu för den tiden de lever i.
Mm.
Och ja. Ja, det är ett fantastiskt land och hemskt på samma gång såklart.
Mm. Vilket skulle du säga är ditt största problem?
Mitt humör.
Okej.
Okay. Att jag kan bli så fruktansvärt arg. Det har blivit bättre med åren. Men jag har ett jävla temperament.
Mm. Vad blir du arg på?
Ja, vad blir jag arg på? Små saker, skitsaker kan jag bli arg på. Sen kan jag bli arg på föräldrar på lekplatsen som idioter och sådär. När barnen är elaka mot varandra så kan jag tycka att mamma och pappa som blundar och inte tar tag i situationen och sådär.
Mm.
Men min son har ju lärt mig det här med tålamod. Och det är ju, jag tror man får de barnen man förtjänar, tänkte jag säga. Och att min son är väldigt harmonisk och väldigt känslosam och fin.
Mm.
Och jag är ju ganska hetsig och lite aggressiv av mig. Så han har ju fått lära mig det där med att hitta ett lugn. Och så det är jag tacksam för.
Mm. Och det funkar?
Ja, det gör det faktiskt. Det är klart att jag också, det rinner över även för mig. Men jag tror det är något magiskt med det här med att få ett barn. Och framförallt som att det var bara han och jag.
Mm.
Det var bara han och jag. Och ja, det var något av de finaste åren jag har haft hela mitt liv.
Mm. Kanske för privat, men kommer det kanske fler?
Som sagt, jag är ju 40, men det hade varit mysigt med en till.
Ja. Du sa i den här SVT-intervjun som du... Jag vet inte om du minns den, men du gjorde den för någon timme sedan.
Ja. Ja.
Och där sa du att liksom, sen du blev mamma så har du blivit mycket mer disciplinerad.
Mm.
Hur såg livet ut innan dess? Alltså, kunde du slarva bort en vecka då?
Ja, lätt.
Okej. Okay.
Ja, mer än så. Jag tyckte om att liksom sväva bort. Jag tyckte ju liksom någonstans, framförallt efter en turné och sådär, kunde jag liksom låsa in mig hemma och bara sväva iväg liksom ett tag. Och tycka det var gött att bara inte få träffa folk och så. Men jag tycker det är skönt med lite disciplin och liksom lite rutiner. Och jag tror sådana människor som dig och mig, om vi nu är ganska kaosartiga och det finns inte så mycket harmoni som grundläge, så tror jag... Det ger harmoni genom att faktiskt ha en strukturerad vardag.
Mm.
Och sen också att jag tycker, som jag sa, det här med cykeln och barnstolen och allt det där, att jag tycker det finns något vackert i det där. Just att man man hejar på samma föräldrar varje, på cykelturen ner till förskolan, och man liksom går och dricker sitt kaffe och sen så går man och jobbar. Alltså jag tycker det finns något väldigt fint i det.
Mm.
Som jag tror tyvärr många inte ser i sin egna liv.
Har du gått i terapi?
Nej, jag har haft en sångpedagog som var väldigt bra.
Okay.
Så vi pratade mer än vad vi sjöng.
Ja, jag fattar.
Hon gick bort för ett tag sedan, Sanna Hultén. Ja. Alla vet om det.
Jag gick till henne också faktiskt.
Fantastisk människa. Mm. Mm. Hon hjälpte mig mycket.
Mm.
Och det här var så tidigt också i min karriär, då, precis i början innan första skivan. Men hon, henne bär jag med mig faktiskt. Under dem.
Så den där självsäkerheten som jag pratade med dig om, den, kom den lite från henne eller?
Nej, det har jag alltid haft. Jag föddes så.
Mm.
Nog säkert också för att jag alltid, som jag sa lite innan, att jag hade så lätt för mig för mycket saker. Som, och så som pojkflicka var väldigt fysisk och jag var duktig på mycket.
Mm.
Du vet, så här, jag var jävligt snabb och klarade av det jag ville göra. Liksom. Så det tror jag som tjej man blev väldigt liksom, självsäker av. Jag har tränat kampsport och det blev också en annan typ av självförtroende. Att jag kan liksom... Jag behöver inte vara så rädd av mig. Och jag är nog ganska orädd som person. Men sådana grundläggande saker som att få det med sig i barndomen är rätt viktigt, tror jag, som tjej.
Mm. Vad lärde Sanna dig då?
Nej, men hon såg väl igenom mig liksom. Och inte bara den här tekniken med, liksom, med tungan. Men jag vet att hon sa så här, är du piercad? Bara, nej, inte i tungan. Nej, inte någonstans heller. Men hon sa just där... Det är som att om du har en piercad tunga just där man gjorde mycket för, det är rakt in i hjärtat på dig liksom. För att du är ju ändå sammankopplad, din kropp. Men hon kunde också se igenom mig vad jag bar på, för det var precis efter min bästa vän hade gått bort.
Mm.
Och det var svårt tyckte jag, och jag var ju mitt uppe i mitt eget missbruk också. Så hon såg väl mig tidigt.
Mm.
Och såg igenom mig, men fångade mig också. Så att hon var väldigt fin och mycket betydelsefull.
Jag sitter ju här ibland och leker med musik liksom.
Mm.
Och sång tycker jag är det absolut mest omöjliga. Sång och text tycker jag är så himla svårt att hitta någon slags smärtpunkt i.
Mm.
Men det känns som att du... Har du den? Har du alltid liksom... Eller? Nej. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, men text... Som vi sa innan lite grann, jag tycker det är fortfarande ett instrument som är svårt... Men också därför det roligaste. Men text för mig kommer väldigt snabbt.
Mm.
Jag skriver fruktansvärt snabbt. För det, jag tror det handlar bara om en sån, vilket jag gjorde en deal med mig själv tidigt i min karriär, då jag sa att jag måste sluta tänka på vad som ser dumt ut, vad jag ska skämmas över. Mm. För om jag går upp på scen och ser osäker ut, eller som att, åh gud, jag är så rädd vad som ska hända, tänk om jag snubblar, eller tänk om håret, ja, du vet, någonting. Om jag bara släpper det och skiter i det, så kommer också även publiken känna att de inte behöver vara så nervösa.
Mm.
Och då kan man uppnå liksom ett annat tillstånd tillsammans som är mer tillåtande.
Mm.
Och det tog jag med mig in i låtskrivandet också, att öppna de där luckorna och bara liksom skriva ner det första som kommer till dig. Och sen kanske inte det är det som blir slutgiltigt, men... Oftast för mig så är det viktigt att sätta texten direkt, att man får liksom en känsla. Jag är ganska filmisk, eller man ska säga. Jag ser mycket bilder och färger och sådär. Så att bara jag får en känsla så vet jag var jag är någonstans. Och jag har... Det går väldigt fort.
Ni släppte en singel idag.
Mm.
Vad heter den?
Safe and Sound.
Och vad är det för bilder som ligger bakom den? När du skrev den liksom?
Många gånger när jag skriver så ser jag oftast... Det är lustigt att Kalifornien har fastnat så mycket för mig. Men just eftersom jag inte ens har körkort. Men jag ser mig själv oftast köra bil.
Mm.
Och gärna på stora landsvägar. Men också typ Mulholland Drive. Så jag menar, den filmiska känslan som Hollywood och LA har. Men Safe and Sound handlar mer om att våga släppa om något gammalt. Och också våga kasta sig in i något nytt utan att riktigt veta vad som kommer att hända. Men att så länge jag har dig vid min sida så kommer det nog gå bra.
Mm.
Men den där vid min sida behöver inte alltid vara en person. Jag har ganska mycket så här... Jag kan få det att låta som en relation, men det kan egentligen handla om någonting helt annat.
Ja, jag fattar.
Men ja, grundtanken var väl lite...
Så just den här låten handlar inte om den svinsnäga surfakillan?
Nej. Den är skriven innan jag träffade honom.
Ja, jag fattar. En ny albumet då, vad kan du säga om det?
Ett album som har legat klart länge.
Varför har det inte kommit ut?
jag tror att problemet idag, om man ska vara riktigt ärlig, så är det väl att vi är ett liveband. Många skivbolag tror jag känner lite grann så här, ja det är inte, ni kommer ändå få in era cash på era spelningar. Så för oss var det väl liksom att vi ville hitta ett bra skivbolag vi kunde jobba med. Och vi har haft många liksom dåliga genom åren också. Vi har haft många bra.
Men vad gör ett dåligt skivbolag?
Alltså, nej, men att de liksom, det finns inga muskler bakom, och det kanske var en gammal vision man har lite grann om att man vill ha ett team bakom sig som jobbar hårt för att den här skivan ska komma ut och det ska liksom nå så många som möjligt.
Jag brukar säga ibland i möten att jag vill jobba med människor som tror på mig mer än jag gör.
Ja, bra sagt.
Ja. Och det har du inte alltid känt från skivbolagshåll?
Nej. Och, men också för att vi startade ett eget bolag just för att vi ville äga våra egna inspelningar. Och det är också en svår balansgång, för man har blivit liksom så här, just när branschen blev så svår som den blev, så ville ju de också äga allt från merchandise till liveintäkt och till liksom skivan, och det var så mycket som de skulle ha en bit av som vi kände att det inte är rättvist. Så då var det svårt under en period, men just nu så har vi en deal med InGroove, tror jag de heter, och distribution genom Universal. Så att, ja, det är jävligt klurig bransch tycker jag att sätta sig in i. Men just nu känns det som att vi har fått lite en uppsving ändå. Det känns skönt.
Jag har ju ett succémoment som heter frågor du inte har fått förut.
Okej.
Okay. Ja. Respekterar du trä?
Ja.
Ja. Vill du berätta om ditt förhållande till trä?
Nej, men jag tycker väl överhuvudtaget naturen liksom är svinviktig, och jag försöker lära mitt barn det, att vara rädd om saker. Men även sånt där liksom att spara på vatten, hur viktigt det är, kanske inte är för vissa. Men just det här med att man inte står och borstar tänderna och låter kranen rinna. Sådana saker är jag ganska noga med, att man ändå är sparsam med det vi har.
Mm.
Och där ingår ju också träd.
Just det. Men har du något favoritträ? Jag vill att du ska veta att jag inte pratar om träd nu, jag pratar om trä.
Trä?
Ja, jag pratar om trä.
Vad menar du då?
Nej, men då är det ju ett material, då är det inte en växt.
Ett träd, trä som ja. Material. Okej, okay, om jag har favoritmaterial, trä, material.
Ja.
Ja, ja okej. Okay. Nej, det har jag väl inte riktigt. Nej.
Det har ju varit väldigt mycket teak till exempel, i inredningstidningar och så.
Jag har ett sideboard hemma i teak, det är fint.
Ja, danskt kanske.
Nej. Är det det?
Nej, det vet jag inte. Jag har inte varit hemma sig.
Nej, men det, jag vet inte om sideboardet är dansk. Jag har en dansk gammal skinnsoffa från 50-talet. Den var fin, men den åkte ut nu.
Okay. Mm.
Den var alldeles för gammal.
Vet du vad lustrum är? Lustrum?
Lustrum?
Ja.
Nej.
Okej, okay. Då ska jag berätta det. Det är en tidsperiod. 5 år är det.
Okej.
Okay. Mm. Det är ett lustrum. 5 år.
5 år. Det är alltså vilka 5 år som helst i ens liv.
Exakt.
Kan vara ett lustrum.
Ja.
Vad spännande ord.
Mm. Vilket är ditt bästa lustrum? Är det nu?
Ja, men det skulle ni kunna säga. Jag är en sån som lever mycket i nuet. Mm. Jag försöker vara närvarande. Mm. Så ja.
Har du en favoritmånad?
Oktober.
För att du fyller år då?
Ja. Nej, men jag tycker hösten är fin.
Alltså?
Ja. Jag är inte glad för våren. Jag tycker den är rätt jobbig. Men hösten gör mig lugn.
Vad har du för favoriter inom svensk rap?
Svensk rap?
Mm-hmm.
Jag har faktiskt tatuerat in Got to Get på låret.
Ah.
Som Robin Razz och Lilla K gjorde. Det är den bästa.
Just det. Ja, härligt. Det är ändå old school får man säga.
Verkligen. Mm. Men hon, det finns ingen, hon är den coolaste som finns. Jag försökte faktiskt få kontakt med henne. Men då satt hon på anstalt tungt medicinerad och vägrade prata med tjejer.
Ah.
Ja, så det har skett sig.
Aj då. Men du tänkte att ni skulle göra något ihop?
Ja.
Därmed stänger vi succémomentet frågor du inte har fått förut.
Vad roligt det var.
Ja, tack så mycket. Du hade inte fått dem förut.
Nej.
Nej. Trivs du med sociala medier?
Ganska. Inte superflitig, men jag tycker det, alltså, det är en svår fråga, för jag tycker att det är mycket problem med det också. Framförallt för unga människor tror jag det är svintufft.
Mm.
Och jag är också glad att inte det fanns sociala medier på samma sätt när vi slog igenom, för det finns mycket material som jag är glad att inte det finns bildbevis på.
Okay. Men när du har stökat?
När jag har stökat mycket. Mm. Och vi alla har stökat. Ja, men, och det tror jag är nog en jävligt svår tid att växa upp i, just att allting finns kvar.
Mm. Och att man, ja, jag kanske associerar för fritt med liksom slutshaming och liksom nakenbilder som hamnar i fel.
Ja, det också. Men också det här med mobbing och sånt. Att, det inte, att du aldrig blir lämnad i fred. Liksom. Mm. Det måste vara fruktansvärt. Mm. Så det tycker jag är svårt. Samtidigt som jag ibland också lite kan tycka att jag lägger upp grejer på Instagram och sådär och försöker ha kontakt med vissa så fans. Och jag tycker det är trevligt när de hör av sig, men... Och jag är ju lite privat av mig, men vissa saker vill jag absolut inte dela med mig av. Men jag tycker också att det finns ett problem med att vissa offentliga personer blir så enormt privata med allt. Sen har jag ju ändå hängt ut med och öppnat, tvättat buken offentligt själv. Men just det där med att det finns ingen mystik kvar riktigt kring vissa människor kan jag tycka synd.
Nej, jag fattar. Men du blir inte stressad av det liksom?
Nej.
Nej. Blir du stressad?
Vanlig morgonstress. Mm. Fan, ta på dig skorna. Vi måste iväg. Mm. Ja, sånt. Men inte att jag låter det gå för mycket energi till det, utan ja, som alla småbarnsföräldrar går igenom.
Vill du rekommendera något?
Min kille är så trött på mig, för jag alltid rekommenderar allting. Vi gillar inte samma typ av filmer alls. Okay. Och så vill jag då liksom, du måste se den. Men den här på Netflix som handlar om han som har ihjäl kattungar på nätet. Har du sett den dokumentären?
Nej.
Don't Fuck With Cats, tror jag den heter på engelska. Jävligt obehaglig dokumentär. Riktigt bra. Den har fastnat i mig. Jag hade så mycket mardrömmar efter det. Jag har lätt mardrömmar när jag har sett något läskigt. Men det är en väldigt bra. Håll tassarna borta. Det är något sån löjlig översättning såklart. Riktigt obehaglig dokumentär. Den tycker jag du ska se.
Du, det var väl ungefär det. Har du haft det bra här?
Mycket bra.
Ja.
Tusen tack för att jag fick komma hit.
Det var jättetrevligt att träffa dig.
Detsamma.
Rösten och medmänniskan Maja Ivarsson var det där. Och nya singeln Safe and Sound som du faktiskt hör just nu finns på en strömningstjänst nära dig. Nytt album snart alltså. Vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, och producent Mattias Nordgren. Nästa vecka hör du den här rösten i Värvet.
Jo, det är därför folk slutade sampla inom hiphop.
Ja, jag fattar.
För att det var för dyrt.
Ja, äntligen kommer Lorenz. Men nu då, The Sounds med Safe and Sound. Tack för idag, hej. Wanting just to leave, ready for something new to shake up this old blues. Oh, can you hear a sound in the distance now? It's calling out your name, your name, the way you want it to be announced. I wanna go there with you, I wanna see what you see. You don't have to convince me.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.